Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra. Och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ju ett nyhetsbrev och där skriver jag mina gästers bästa tips. Och jag skriver även tips ifrån mig själv, mina tankar om hur man lever i den här världen och mår bra och hur man presterar och mår bra och hur man kan minska stress. Och är du intresserad av det, gå in på carolinenorbeli.com och signa upp. Ja, jag sitter hemma. Jätteintressant. Jag är lite seg i huvudet så jag hoppas att jag kan formulera någonting som är förståeligt i det här försnacket. Jag vill bara säga för att alltså det är så många som hör av sig till mig och vill vara med i podden. Och det är ju självklart jättekul. Men jag får lite så här panik för att jag hinner inte, har inte hunnit svara. Och jag vill bara, om ni lyssnar till podden som har skickat, så kommer det komma svar. Jag är också i en process just nu. Det här är poddens 7:e år. Alltså jag kliver in i det 8:e året snart. Men 7 år är ju förändringens år, ni vet. Det är då man skiljer sig, eller ja, sägs det. Men det är inte så att jag kommer absolut inte sluta med podden, utan jag funderar väldigt mycket på vad ska podden ha för riktning? Vad är den på väg? Och vad är det som på djupet intresserar mig just nu? För att även om det måste ju helt klart intressera mig för att det ska kunna bli en bra podd. Så jag tar hjälp av min coach. Jag lever som jag lär. Jag har en superbra coach och mentor som hjälper till att utveckla mig på alla möjliga sätt. Men väldigt mycket i min business så att säga. Och så det är därför jag inte svarar än. Jag kommer att komma och ge ett svar. Och ni som lyssnar och gillar podden, alltså det är inte så att jag kommer göra några radikala förändringar. Men det är lite så här, vad är riktningen? Vad är viktigt just nu? Och vad har jag tidigare lyft och inte? Och vad brinner jag för? Och det är lite där jag står. Och det är därför det blir som en radiotystnad. Jag borde kanske bara svara med att jag hör av mig. Men jag gör det så här istället helt enkelt. Och jag uppmanar ju till att tipsa mig gärna om människor som vill komma till podden. Gärna. För poddens räkning så är det ju väldigt bra med människor som kan öka spridningen. Som är intressanta och kan öka spridningen. Alltså tänker ni ut det så är det bara hör av dig på caroline@prestationspodden.se. Eller hör av er helt enkelt. På Instagram till exempel. Nu hör ni vad seg jag i huvudet. Instagram, Caroline Norbeli Coaching. Ja, det är alla hjärtans dag idag, men inte imorgon när ni lyssnar, då har det ju varit. Men jag vill i alla fall passa på för att ni som lyssnar och ni som skriver till mig och ni som, ja men speciellt, alltså att ni bara lyssnar på den här podden och har gjort det så länge, det vill jag skicka ett hjärta till er. Och jag hoppas nu kommer ni ju höra här dagen efter och då tänker jag så här, inte alla hjärtans dag också till för att ge lite kärlek till sig själv. Eller det är ju alla dagar, men vi påminns om. Vi påminns om de vi älskar. Men jag hoppas att det kan vara en påminnelse om att du ska ge något till dig själv. Så nu när du lyssnar dagen efter, passa på nu. Dagen efter, börja ge kärlek till dig själv. Vad kan det vara? För mig har det varit att jag har gått och styrketränat idag. Trots att det var motigt och jag har en otroligt kort arbetsdag för att jag måste skjutsa min dotter. Men jag gjorde det ändå och det är kärlek. Alltså disciplin är kärlek till sig själv. Att upprätthålla en disciplin, om det nu är meditation, träning, äta bra, att hålla det man lovar till sig själv, det är kärlek. Så ja, det var bara liksom en liten påminnelse i alla fall. Jag har platser kvar i min coaching, så är du intresserad av att skapa förändring och komma i kontakt med dig själv och må bättre och göra förändringar som att byta jobb eller vad det nu kan vara, så hör av dig på carolinorbeli.com. Ja, i dessa dagar så kanske man väljer att gå en digital kurs istället, och det har jag ju också. Jag har gjort en digital kurs som heter Skapa förändring och minska stress, och den har jag tagit fram, och till en början var tanken med som att det skulle vara som stresshantering, och det är det också, men det är också en kurs som förändrar vad det nu är du vill förändra. Jag har tagit fram 5 moduler som jag tycker är absolut viktigaste för förändring, och jag har fått lite olika det är olika som har köpt, olika personer då helt enkelt, som har köpt kursen, som har hört av sig. Och en skriver så här: att ta Carolines digitala kurs har varit ett riktigt bra beslut för mig. Mitt i en kraftig utmattning. Även på distans kände jag mig sedd. Carolines närvaro och vänliga blick tillsammans med hennes precisa kloka ord träffade direkt mitt innersta. Ja. Och jag blir ju så glad att få en sån recension på min första kurs som jag har gjort någonsin. Så blir du lite intresserad av den. Den kostar 1444 kronor. Och du får ha den. Jag har inte satt någon begränsning. Så du kan ha den över tid. Jag vet att det är kunder som sitter med den dag ut och dag in. Eller på så här. Men att de håller på med den länge. Och det är... det är helt okej för mig så här i början i alla fall. Och så, hör av dig igen då på carolinorbeli.com/kurser. Och så har vi retreatet. Alltså mitt oktoberretreat håller på att typ fyllas. Men det finns platser, det känns som att folk... alltså det är otroligt många som har hört av sig till att åka ner till Deja... vandra, yoga, meditera, äta god mat, få en tid eller en stund för sig själv och kanske hitta någon form av, alltså öka på connection med sig själv. Det är väl det ett retreat handlar om. Men också det här retreatet är väldigt mycket av en upplevelse. Det är, miljön är så kraftfull och så vacker så att det skapar minnen för livet. Så ja, det är den 22 till 25 maj. Och det är som sagt jättemånga som är intresserade och kanske håller på att besluta sig. Så in och in och be om mer information på carolinorbeli.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I det här avsnittet så intervjuar jag Cecilia Helle. Cecilia är journalist och författare, och det här är ett klassiskt prestationspoddens avsnitt. Det handlar om hennes utmattning, och det som jag tycker är extra fascinerande med Cecilia är att hon är ju journalist, så hon har tagit reda på precis allt när vad som gäller med utmattning, och dessutom tar hon ett stort ansvar för sitt egna mående, och det gillar jag. Så lyssna till Cecilia Helle. Hej och välkommen till Prestationspodden, Cecilia.
Tack.
Berätta, för att lyssnarna ska sätta dig på kartan, vad jobbar du med idag?
Jag heter alltså Cecilia Helle, och jag har jobbat som journalist i 30 år. Och många av de åren har jag jobbat som hälsojournalist. Så att jag har intervjuat många människor med utmattningssyndrom och hjärntrötthet och så. Men just nu så skriver jag en bok som är min andra roman. Den första heter Glysas öga och var en spänningsroman, men den handlar mycket om relationer. Och den här handlar också om relationer, men det är en kärleksroman. Och huvudpersonen, hon har haft utmattningssyndrom. Mm. Så hon undrar lite så här, är det någon, hon är 30. Hon undrar lite så här, är det någon som kan älska mig? Är det möjligt för mig att skaffa barn och familj och så? Eller, ja, jag har ju mina bakslag. Kommer det funka? Mm. Lite så. Mm.
Så det är det du sysselsätter dig med på
just
heltid?
Just nu skriver jag i stort sett bara på boken. Men jag planerar ju att gå tillbaka till att jobba som journalist när den är klar. Mm. Och jag tänker att jag ska lämna in den nu innan sommaren. Så i höst tänker jag att jag jobbar som vanligt igen.
Vad kul. Men om vi då backar bandet till din utmattning. För det här är ju, den här intervjun är ju en klassisk prestationspoddens intervju. Där vi pratar om din utmattningsresa. Hur var det?
Jag gick in i väggen när jag var 50. Så jag har ju levt ett långt liv som frisk, alltså så jag haft, kunnat skaffa barn och haft en karriär och allt sådär. Men när jag blev 50 så blev jag väldigt sjuk. Det startade med att jag föll ihop på ICA när jag skulle handla. Och ja, jag bara svimmade där på golvet helt enkelt, och sen när jag vaknade till så staplade jag mig ut och satte mig på en bänk. Jag kommer ihåg att det var två A-lagare som satt där. Och då tänkte jag, det gick snabbt att hamna här. För det kände, jag kunde känna på en gång att det här var en rejäl krasch. Och det var det verkligen, för sen låg jag i sängen ett helt år.
Oj, ett helt år. Oj, oj, oj. Hur var kraschen?
Jag hade ju haft, vad kan man säga, varningssignaler innan. Det var bara det att jag inte hade lyssnat på dem. För det blir, vet jag ju nu, att om man har ett utmattningssyndrom så får man ett tunnelseende. Så det som var viktigt för mig var bara att jag skulle klara alla saker. Så att jag liksom trängde bort att jag hade huvudvärk, att jag hade yrsel så hela rummet snurrade, att jag hade hjärtat slog ojämna slag. Och jag hade ju massor med symptom egentligen. Men just då så var min son väldigt sjuk. Han har diabetes typ 1. Och han var så sjuk att han fick koma, fick åka med ambulans många gånger. Och det var liksom fara för hans liv, att han skulle överleva. Och samtidigt så hade pappa precis fått veta att han hade levercancer. 3 månader kvar att leva. Vilket är ju extremt kort tid. Och då var han ändå den som tog hand om mamma också, som också hade cancer. Så jag pendlar liksom mellan sjukhus, kan man säga. Samtidigt som jag försökte frilansa, och det gick inte riktigt bra, så ekonomin var ju så här, var hela tiden en kamp med räkningarna, för jag hann ju aldrig jobba, för jag liksom skulle bara försöka fixa så att de här människorna skulle överleva eller ha det så bra som möjligt i slutet av sitt liv. Så att ja, det var en jättestor stress, så jag slutade liksom sova också. Jag var väldigt uppvarvad.
Mm. Ja, men herregud, det var ju inte ett dugg konstigt. Det skulle räcka med en av de sakerna för att man, alltså när någon nära inte mår bra. Din son, jag har träffat många personer med just som har barn som diabetes. Med det krävs extremt mycket av en förälder och oro och nattetid och allt vad det här är. Och så, ja, men vad befann du dig på för jobb då?
Då frilansade jag ju, skrev om hälsa. Mm. Skrev om utmattningssyndrom och sådär. För alla de här stora tidningarna, Må bra, Topphälsa och flera stycken. Men
vad var det för år?
Det här var ju, alltså jag firar ju 10-årsjubileum nästa år som, det var 10 år sedan jag gick in i väggen då. Men jag har ju varit på en hälsoresa sedan dess, kan man säga. Jag är ju en sån person att jag vill lära mig allt om ett ämne. Så jag har ju lärt mig allt som går att lära sig om utmattningssyndrom och stress och så här. Jag har ju utbildat mig till stresscoach också. Fast jag jobbar inte som
precis.
Men jag har också liksom verkligen läst allt som går att läsa, alla rapporter, allting. Jag är väldigt sådär, jag vill lära mig.
Och jag skrev ju för Må bra, men det är 8 år sedan. Men då kanske inte du var där. Inte för att det hör till.
Precis. Jag gick ju in i väggen 2015 då, när jag skulle fylla 50. Ja. Så, och det är ju 10 år nästa år. Så att från det har jag inte jobbat jättemycket med det. Sen har jag haft andra jobb. Jag har ändå jobbat och så, men inte jättemycket som journalist. Jag har jobbat med att bygga upp det digitala utbudet på Studieförbundet Vuxenskolan de senare åren. Och fixat webbinar och sådär. Men det har också handlat om hälsa.
Jag förstår, men det jag vill komma till egentligen var inte det här huruvida vi hade träffats där på Må bra eller inte. Men var det så att du undvek de här signalerna för att du ansåg att jobbet var viktigare?
Nej, jobbet var inte viktigt alls. Utan det som var viktigt att min son skulle överleva. Mm. Han stod liksom längst bak i kön till en pump. Och om du tar sprutor så blir blodsockret väldigt fluktuerande. Så att jag fick kriga för att han skulle få en pump, helt enkelt.
Nej.
Så det var det som tog mycket energi. Och sen ju att mina föräldrar, jag hade varit pappas prinsessa och sådär. Jag alltid kunde ringa pappa om det var kris. Och nu skulle han dö. Det kändes jobbigt, även om jag ju var 50 år. Och sen så att mamma dog var ju också jobbigt. För jag har alltid haft en sån komplicerad relation till henne. Och då kommer det mycket upp. Mycket tankar och sådär om barndomen och så. I samband att ens nära förälder dör, faktiskt.
Jag fattar det. Nej, men gud, och jag tror inte det spelar någon roll om man är 50, 60, 70. Det är fortfarande ens föräldrar. Och det är en extrem sorg. Och livet går ju så sjukt fort. Och ja, när det sker. Men hur blev det då för dig när du Alltså, hur gick du in i väggen så att säga?
Ja, det var ju då där på ICA att jag svimmade av helt enkelt. För innan dess hade jag ju som sagt inte... Jag hade ju haft spänningshuvudvärk som blev sen migrän och som blev kronisk migrän. Jag hade varit hos neurolog och de sa, ja men det här ser inte bra ut liksom. Men du kan få botox, sa de. Och det tänkte jag att det hade ju inte hjälpt mig egentligen. Det är ju bara tagit bort symptomet. Men det var liksom ingen som sa när jag kom med sån här symptom att du är förstadiet utmattningssyndrom. Du håller på att gå in i väggen. Det var ju ingen som sa det. Och även om jag hade läst mycket böcker själv och så intervjuat många människor, så kunde jag liksom inte riktigt tycka att jag hade någonting. Alltså jag tyckte inte, jag kunde inte koppla min situation till det. Men sen tror jag också att man blockar ut mycket. För att jag kände, jag har inte tid att vara sjuk. Alltså jag är den enda här som ska fixa allting. Så jag får liksom, eller jag vet inte, jag blockar nog ut det mycket. Jag tror inte ens att jag kände alla gånger hur ont i huvudet jag hade. Alltså man kan blocka ut kroppen liksom. Och så bara köra på och ta kanske en tablett eller så. Så det var först när jag svimmade där. Då förstod jag, då skulle jag ha en stor 50-årsfest. Jag hade bjudit jättemycket folk. De skulle liksom flyga till den här festen och planerat det länge och så. Och då förstod jag att jag kommer inte orka hålla den. Det är omöjligt. Så då ringde jag till min man, han var på landet och renovera. Så ringde jag till honom och sa att jag kommer inte kunna ha min fest. Och då sa han, nej men då får du ringa alla i alla fall. Nu när de har liksom planerat det här så länge och säga att det är inställt. Och då sa jag, ja men det ska jag göra. Så la jag mig på sängen. Och sen, jag var helt död. Och så bara skickade ett grupp-sms. Festen inställt.
Gud vad bra. Där började du med din stresshantering redan. Det var ju bra gjort.
Och sen blev inboxen full. Alla undrar ju vad som hade hänt. Mm. Men jag svarade inte på det. Alltså jag var verkligen död ett helt år.
Oj, oj, oj. Och hur var det dagarna efter?
Nej, men sen så gick jag ut till vårdcentralen då. Och då kom jag, för jag hade turen att komma till en jättebra läkare. Det är ju inte alla som har det, har jag förstått sen. Men jag hade turen att komma till en läkare som hade mycket kunskap om utmattningssyndrom. Hela hans väntrum var fullt med utmattade. Och han visste ju, han kunde ju direkt ställa diagnosen. Även om man inte får göra det vid första besöket, så sa han att ja, men du har utmattningssyndrom. Och han kunde ju också ta alla rätta prover och sådär. Så utesluta att det inte var några andra sjukdomar och så. Vilket det ju inte var. Men sen så jag gick till honom några gånger. Och då så sa han till slut att jo, men kan inte du och din man flytta ut till den här sommarstugan ni har på landet? På Vätö. Och då... Så för att han hade också trädgårdsrehabilitering för utmattade. Och han hade mycket kunskap om just hur naturen läker. Och det är ju det att det finns ingen medicin mot utmattningssyndrom om du har klinisk... Alltså du är inte deprimerad eller någonting, utan du är bara... Energin är slut liksom. Då finns det ingen medicin just nu i alla fall. Men man vet att naturen läker. Och det finns det vetenskapliga rapporter om... I Japan till exempel kan du ju få skogsbad på recept mot utmattning. Så det var väl inte att jag fick det på ett recept, men det var en rekommendation. Och då följde vi den. Vi packade hela bilen full och så åkte vi ut till vår muggiga stuga och sådär. Så bara låg jag där i början. Jag orkade ju inte ens gå ut. Men när jag var lite bättre, då kunde jag gå ut. Och då kunde jag sitta på en stubb i skogen. Och inte göra någonting. Och jag är inget naturbarn. Jag är uppvuxen i stan, i storstad, och jag är liksom asfaltsblomma verkligen. Men alltså verkligen, naturen läker dig. Alltså det är någonting när du kommer ut där. Det är inga människor. Det är inte så att du får andra människors energier. Jag är en sån som tar in väldigt mycket energier av andra människor. Jag blir väldigt påverkad av deras känslor och sådär. Jag kan liksom redan känna hur dåligt de mår fast de inte vet det själv och sådär. Men det finns inga människor där, så det blir en frid på ett annat sätt. Och sen den här grönskan. Alltså det är ju så att vi uppfattar det gröna. Flest nyanser av grönt. Och det som händer är ju ungefär det som när man yogar. Att det parasympatiska systemet slås på. Och att... hjärnan, alfavågorna i hjärnan börjar aktiveras. Så att du blir lugnare. Men du behöver inte göra något. Alltså du behöver inte göra några krångliga yogarörelser eller sitta och meditera och försöka göra på ett visst sätt. Du bara sitter där.
Vad gör för att de som lyssnar ska förstå vad händer, det här med alfavågor? Jag tror att de har hört det här med parasympatiska, men vad är det?
Ja, nej, men det är ju det. Du har ju vågor i hjärnan. Och om du är i storstan så är betavågor, då går det fort. Liksom. Det händer mycket i din hjärna. Men om du är i naturen så lugnar det ner sig.
Mm, det kan man ju känna.
Och det är precis, och det, man kan känna det, men det kräver ju liksom att du är i naturen på ett vilsamt sätt. Att du är där, att du tar in, att du är här och nu. Att du liksom försöker känna hur doftar det, hur ser det ut, hur känns det och sådär. Och liksom bara riktigt ta dig tid att vara där. Ensam, helt enkelt. Och då, om du gör det, så kommer du må bättre. Det är helt otroligt, och det funkar det på mig i alla fall. Jag tror att det kanske är lite olika vad man behöver. Men det jag behövde var mest liksom lugn och ro och frid och tystnad.
Hur gick det för din son under den tiden?
Ja, precis. Det som var att jag gick in i väggen precis när han hade fått en pump. Nej, och jag tror liksom att det var en kamp och kamp och kamp. Så kände jag att nu har jag löst det här. Mina föräldrar hade också dött. Det fanns liksom inget mer för mig att fixa så akut. Mm. Och då så fick jag väl någon tillåtelse att krascha. Liksom. Fast jag tänkte ju inte så. Jag ville fortfarande inte krascha. Jag hade ju en bok som jag skulle skriva. En uppföljare och sådär. Och jag hade ju ett jobb som jag älskade. Men kroppen tyckte väl att nu är det din tur då. Du får ta time out.
Mm. Det är typiskt, tror jag, kvinnligt också. Att man ser till att allting... Alltså man ser till att det fixar sig. Och sen kan man...
sen får man krascha.
Ja, precis. Ja.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och så naturen, tystnaden, ensamheten. Och du var där då i ett års tid.
Ja, för att det som var lite intressant också var att jag var ju så sjuk så jag kunde inte ens gå på mina föräldrars begravning.
Just det.
Vilket är ju otroligt konstigt. Men jag kom inte upp ur sängen, och då vet jag att prästen som skulle begrava dem, han ringde. Och han frågade så här, ja... Jag ska hålla tal. Kan du berätta lite om dina föräldrar och sådär, så att jag har något att gå på? Och då pratade vi lite och så sa jag, men jag kommer inte kunna gå på begravningen. Alltså jag är så sjuk. Och de flesta andra människor blir ju väldigt så här, de tycker att man är lite nonchalant. Alltså ingen på den tiden förstod att utmattningssyndrom var en sjukdom. Alltså folk tycker bara, ryck upp dig. Klä på dig och kom. liksom. Alltså ärligt talat, väldigt många... Det syntes inte på mig att jag var sjuk i början i alla fall. Efter ett tag så började man väl se lite sliten ut. Men jag såg ut som vanligt och ingen förstod nog riktigt, utom min man förstås och så, men annars så förstod man inte riktigt att jag var sjuk. Men den här prästen som var så skönt med honom, det var att han förstod direkt. Han bara så här, okej, men om du är utmattad och gör du så här, då går du ut till havet och så sätter du dig där och så låter du bara tankarna komma och gå. Så han. Och det var så liksom härligt tyckte jag. Dels att han liksom inte ifrågasatt om jag var sjuk eller inte. Och sen också att han var lugn med det och att han hade ett bra råd. Men sen så tänkte jag, kan det verkligen fungera? Men det, så gjorde jag det i alla fall. Gick ut till havet, till havsviken där och bara satte mig på en sten liksom flera dagar i sträck. Och det som hände då, och det var väl att det var det här i samband med mina föräldrars begravning också. Att jag började minnas min barndom mycket. Och jag började också drömma mycket om saker som hade hänt. Som jag liksom inte hade tänkt på alls. Jag är inte en person som liksom gräver i det förflutna. Jag har aldrig gått i terapi tidigare eller så. Utan jag har liksom bara kört framåt. Så, framåt, framåt liksom. Men då kom ju mycket upp i samband. Som det säkert gör när föräldrar dör. Och jag mindes väldigt mycket. Och det, när jag satt där och liksom allt kom upp och så här, fick de här mardrömmarna och så. Sen efter ett tag så var det precis som att det lättade liksom. Jag kände mig bättre. Jag hade väl förmodligen bearbetat väldigt mycket på egen hand. Där vid havet. Just med, tror jag, tystnaden och naturen och tiden också. Man tar sig den tiden.
Mm. Härligt. Och var det överväldigande med de känslorna kring barndomen då?
Jo, men det var det ju. För att som jag sa så hade jag ju inte direkt velat tänka på det eller så. Och jag vet inte, jag tror inte jag... Det händer ju så otroligt mycket på psykologifronten hela tiden. Så att nu idag så finns jättemycket kunskap om massor med saker. Men när jag växte upp, det fanns ingen kunskap om någonting i princip. Alltså man visste vad en alkoholist var kanske. Men i övrigt så hade man noll koll.
Alkoholist och blottare.
Ja, det kom någon och pratade lite om att det är farligt att röka och dricka så där i skolan. Men i övrigt så att jag tror att jag hanterade min barndom mycket genom att jag inte förstod mig på den. Och att jag bara försökte hålla mig hemifrån liksom, så mycket som möjligt. Och sen att jag flyttade hemifrån tidigt och att jag flyttade till USA tvärs över Atlanten. Liksom, långt bort. Ett mer så här flyktbeteende. Så att det var väl först när jag var 50 då som och allt det här kom upp som jag förstod liksom kanske lite mer också. Okej, liksom. Det här är, till exempel så började jag väl misstänka att jag kanske var medberoende. Och att vi, liksom, jag kan se det bak i släkten. Pappa var väldigt medberoende och liksom farmor var väldigt medberoende. Vi har liksom det där långt tillbaka. Det finns ju ingen forskning som säger att man kan ärva medberoende, men i vår släkt så har vi haft det i varje generation. Någon som är, eller flera som är väldigt medberoende. Och det börjar jag väl förstå att oj, liksom, och det här kanske är någonting jag ska liksom, ta reda lite mer på. Vad kan man göra åt det? Och så, för jag har fortfarande liksom, ett medberoende beteende.
Har det funnits någon alkoholist bak i släkten?
Det har det ju gjort. Alltså, ja. Långt bak så var de ju alkoholister hela högen. Men,
ja, men visst,
pappa sa ju alltid det när jag var liten. Sådär, att vad du än gör liksom, så drick inte alkohol. Och han liksom hjärntvättade mig och min bror med det. Så att vi har aldrig druckit en droppe. Vi blev liksom helt skrämda. Han hade så fruktansvärda upplevelser från det. Så att han verkligen satte skräck i oss. Så att jag har aldrig druckit alkohol faktiskt. Alltså kanske ett glas, men liksom inte. Jag har aldrig varit full eller så. Och det är ju pappa som liksom verkligen så skrämde oss. Kanske för att vi hade så här också missbrukargen säkert. Men alltså att man måste vara väldigt strikt liksom.
Och medberoende. Hur har du jobbat med ditt medberoende?
Ja, sen när jag jobbade på Studieförbundet Vuxenskolan så ordnar jag ju webbinarier. Och ordnar jag ett med Sanna Lundell. Mm. Och hon är ju en expert på medberoende, eller vad man ska säga. Jag vet inte vad hon har för titel. Men hon kan ju mycket om det.
Hon är medberoendeterapeut.
Ja, det kan få hon. Nej, så hon kan ju mycket om det. Och då ordnade vi ett webbinarium ihop. Där jag liksom var den medberoende och hon var experten, om man säger. Så då, och sen så läste jag hennes bok och jag har läst många andra böcker såklart om medberoende och sådär. Så att, och så gick jag hennes kurs också, gjorde jag. Och den, där var det ju många andra som var medberoende så. Och det var ju enligt ett visst program och sådär.
Mm.
Men faktum är att även om jag gjorde det och så, då fick jag ju, jag lärde mig på ett teoretiskt plan tycker jag. Men jag kände fortfarande att jag fortfarande är, har samma beteende liksom.
Om de som inte lyssnar, eller vad säger jag, om den, någon som lyssnar då inte vet vad Nej. Medberoende är, vad är det egentligen?
Just det, ja, jo, men det är ju att du ser till alla andras behov. Alltså för första så känner du ju innan hur andra mår direkt. Och sen försöker du fixa alla. Alltså du försöker hjälpa alla och se till allas behov och så. Det gör du automatiskt och det gör du ju för att du lär det sen du är liten. Liksom. Att det har varit nödvändigt då att du är så. Men sen blir det som att du bara gör det per automatik. Och det som är problemet med en medberoende är att man helt enkelt negligerar sina egna behov.
Mm.
Och det är ju därför man då kan bli utmattad till exempel. För att man har gjort det under lång period. Att man bryr sig inte om liksom, man behöver äta eller man... behöver vila. Vila gör man inte.
Nej. Nej, och det är så vanligt hos stressade människor och hos mina klienter som jag träffar. Att alltså, det finns en finns ju olika grader förstås, men att liksom det här att inte nästan kunna koppla av i andras närvaro för att man är medberoende nog att liksom förse den andra egentligen med hela sin energi. Alltså, förstår du vad jag menar med det?
Mm. Absolut. Och, ja. Nej, men man brukar säga så att en empatisk person bryr sig, sätter först syrgasmasken på sig själv. Alltså ser till sina egna behov och sen hjälper alla andra. Och en person som inte har empati bryr sig bara om sina egna behov.
Mm.
Och då är man kanske ofta narcissist eller har en narcissistisk andrag eller så.
Mm.
Men det är många som förväxlar det där och tänker, åh, kan jag inte bry mig om andra nu? Det kan man ju absolut göra. Det är helt okej. Okay. Men det är bara det att man måste först se till att din egen bil är tankad, för annars stannar den. Och det är det man missar som medberoende, för att man har ingen träning i det. Att det är alltid någon annans behov som måste prioriteras först.
Jag har sett på folk och klienter och folk jag känner, när de ingår i en relation, så försvinner de typ in i mannen eller kvinnan.
Mm, mm.
Att de får inget eget liksom. De tappar sig själva väldigt snabbt i olika. Tappar sig själva i jobbet.
Mm.
Ska bara prestera. Tappar sig själva i relation. Och finns helt plötsligt inte till för resten av världen. Så.
Nej.
Jag har gjort jättebra avsnitt kan jag bara säga om. För dig som är intresserad av just medberoende, om Bo Blåvarg, och för dig också om du är intresserad.
Jag har inte lyssnat.
Han är helt fantastisk, jag har gjort två stycken, han är guru av medberoende och hans sätt är helt underbart.
Ja, men då måste jag lyssna på det. För man kan aldrig lära sig tillräckligt mycket. Det jag tycker har hjälpt mig mest, och det har jag ju efter att liksom har kurerat mig med naturen och efter alla de här stresshanteringsmetoderna som ju du kan också, meditation och avslappning och allt vad det är, så tycker jag att så har jag hittat precis nyligen en terapiform som har hjälpt mig. Och den jobbar ju mycket med beroendet. Och då är det att man, det är en traumaterapi, så att man går ner liksom i de jobbiga grejerna som har hänt. Ofta kan det vara grejer som man liksom till och med har glömt. Liksom. Så, men det är inte så att det är helt glömda minnen, men man har inte tänkt på dem länge. Men när man har terapi så kommer det upp och så plötsligt så, oh, just det här hände ju. Det var ju säkert betydelsefullt, fast jag inte har tänkt på att det kan ha varit betydelsefullt. Och sen så med olika tekniker då så löser man upp de här liksom mönstren och inprogrammeringarna som man hela tiden går efter. Och det tycker jag har hjälpt mig. Faktiskt att jag idag inte är så medberoende längre. Mm. Alltså mer per automatik. För att naturligtvis kan man ju liksom med stresshantering tänka så. Okej, jag ska vila 15 minuter per dag. Eller jag ska meditera 10 minuter. Alltså man kan ju göra ett sånt schema. Och så har jag ju levt de senaste 10 åren. Men den här terapin gör att man liksom ändrar sitt beteende. Så att man behöver inte hela tiden gå och tänka på att man ska prioritera sig själv. Så man gör det ändå.
Precis, det är det som bra terapi eller coaching är till för. Det ska ju inte vara att man lever efter sitt... Man måste ändra sig på djupet. Ja, vad intressant. Trauma.
Den heter ICT-terapi och det är ju Malin Henriksson Pratt som har bildat den terapiformen. Och hon har ju varit rektor på Psykosyntesakademin tidigare. Och så har hon jobbat 20 år som terapeut. Hon har ju liksom plockat lite här och där.
Oj, det här ska jag kolla upp. Hon kanske ska komma till podden.
Jag tycker jag absolut, för att hon kan ju berätta om det här på ett mycket bättre sätt än vad jag kan. För jag har ju bara liksom gått i terapin och tyckt att den har gjort stor förändring för mig. Så att jag har inte grundat den som hon har.
Vad härlig du är som har det här drivet att förändra. Alltså, man får ju det av en utmattning, men du har ju det i dig.
Precis.
Att ta reda
men jag
på allt.
Jag är ju väldigt driven, och det har ju två sidor. Mm. Det ena är ju att jag får mycket gjort. Mm. Och sådär. Jag var ju liksom tidigt chef till exempel. Jag var tidig. Liksom, jag är framåt liksom. Mm. Men grejen är den att om man är väldigt framåt och samtidigt är en väldigt så här person som tar in allas energier och så, lite sårbar också, så får man mycket smällar. Så att jag tycker väl att livet har varit rätt hårt för min del. Alltså jag har fått mycket smällar, men så här, som Kai Pollack säger, jag väljer glädjen.
Men
jag försöker ändå liksom vara, det är ju något man väljer, tänker jag, att ändå alltid vara glad, att alltid vara liksom, försöka se det positiva, även om jag skulle ju kunna se det väldigt svart, liksom, saker och ting. Men jag tror ändå att det är, ja.
Men när du var där på din utmattning i det här mörkret, kunde du se det positivt?
Nej, då kan man ju inte det. Alltså, först var jag ju bara trött, alltså slut på energi helt, så att säga. Helt utmattad. Men sen efter ett tag, om det liksom pågår dag efter dag, månad efter månad, och man är liksom en driven person vanligtvis, och man kan inte göra någonting, jag låg bara i sängen, jag kunde liksom inte tvätta håret, fett hår, liksom inte borsta tänderna, man orkar ingenting, man orkar knappt äta liksom. Det är klart att till slut blir man ju deprimerad liksom så, och då känner man ju liksom att jaha, vad är det för poäng? Och jag kommer aldrig komma tillbaka. Liksom.
Ville de ge dig antidepressiva?
Jo, men det är absolut. Men det tackar jag nej till faktiskt. Men och jag tycker väl rent generellt att man ger antidepressiva lite lättvindigt. Faktiskt.
Det,
för att det är ju ganska många som inte tål dem. Och som blir riktigt sjuka. Sådär. Så att jag skulle säga att blir du erbjuden antidepressiva, fundera ett varv i alla fall innan
du
tar dem.
För att om det handlar om en utmattning så är det en övergående fas.
Mm.
Är det något annat grundläggande problem du har av en diagnos som är kraftig och det är självmordstankar och sånt
absolut.
Saker, då ska man ju självklart tacka.
Fast har du självmordstankar så kan du vara bipolär och ska du absolut inte ta antidepressiva.
Nej.
Då kan du ju gå upp i mani. Nej, så att man ska vara jätte, liksom, läs på frågan, second opinion skulle jag säga. Mm. Inte bara liksom svälja ner dem. Men med det sagt, alltså jag har kompisar som har ätit antidepressiva hela, alltså aldrig vill sluta med det, och som det är en räddning för dem. Så att det kan ju vara superbra, men det är bara det att man måste fundera, är det bra för mig?
Så. Precis. Det kommer ett avsnitt, eller har kommit ett avsnitt om just det. Det är en man som pratar om det här med, det är ju så otroligt svårt att sluta med.
Mm.
Det är ingenting de säger när de kastar dit
tabletten.
Det är en utmattning, eller vad säger, utsättningssymptom som är likande med knark. Alltså så.
Ja, det är jättesvårt. Så där, ja, nej, precis. Ja. Jag tycker också att man ska... Det ges lite för... Liksom alla andra mediciner är ju supersvåra att få. Sömntabletter till exempel. Det är ju liksom jättesvårt att få ut. Men just antidepressiv av någon anledning är man väldigt generös med. Och det tycker jag kanske...
Det måste vara pengar i det.
Ja, det är det säkert. Men var lite skeptisk. Mm. Liksom, läs på, fråga, be om en second opinion. För att det kan, för just för dig kan det vara dåligt. Liksom. Och för utmattning behöver man inte det. Därför som du säger, man blir... Alltså, det man behöver är ju vila.
Precis, det vila och du kommer bli frisk. Liksom. Och det är också så här, det är vila och ta tag i grundproblemet.
Ja.
Varför? Det är då de kombinationen så kommer du komma tillbaka.
Det är det att först måste man ju bara vila. Man måste ju bli sjukskriven. Man måste bara få... För det är ju helt enkelt, systemet är ju helt slut. Så att det måste ju bara få återhämta sig själv, läka. Liksom. Men när du sen känner dig bättre, då kan man ju naturligtvis till exempel gå i terapi eller börja med någon yoga eller mindfulness eller någonting. Men man kan ju inte vara helt utslagen då.
Nej.
Och sådär. Och när jag kom dit så sa han bara, du är för dålig för allt. Det finns inget, liksom, det är ingen idé att sätta dig på någon terapi. Det är, du är hem och vila, liksom.
Men om du har haft den här långa resan och det har ju påverkat hela ditt liv väldigt mycket. Och nu har du börjat skriva och så. Känner du att liksom den har givit, alltså utmattningen har på något sätt varit bra för dig, eller är det bara dåligt?
Nu har ju det har varit en lång period så där av liksom egen rehabilitering, så att det är liksom nästan svårt att tänka sig att det inte skulle ha hänt, men på något sätt, för att också jag var ju med om så svåra saker som jag liksom inte hade brytt mig om och bearbeta och så. Mm. Så förr eller senare kommer sådana saker i kapp, tänker jag. Det vore, hade ju varit bättre. Om man ska se tillbaka vad man skulle ha gjort, så skulle jag när jag var 30 börjat i terapi då. Hade jag gjort det och tagit tag i medberoendet, liksom gått i terapi och läkt de sakerna, då tror jag att jag hade liksom gjort helt andra val i livet. Alltså jag hade valt andra människor att ha nära mig, både privat och på jobbet. För det är liksom det som har varit i mina killeshäl, att jag har dratt till mig, eller de har dratts till mig, människor som är mycket sådär att de ser på andra som de kan utnyttja dem till max. Mm. och att de kan liksom få utbrott och skrika och gapa, och jag har liksom bara stått där och... Alltså jag har haft så hög stresstålighet, så jag är liksom varit kvar på sådana jobb. Alla andra har ju slutat. Men inte jag. Och liksom, jag har bara tänkt så att det här är något man får härda ut. Men om jag hade liksom tagit tag i terapi när jag var yngre, då hade jag nog aldrig... Jag hade sagt upp mig från ett sånt jobb där det var en chef som var på det viset. Jag hade liksom inte levt... Jag har liksom levt med så hög stress hela livet. Jag har bara haft människor runt mig nästan som har liksom... fått utbrott och gapat och skrikit och så. Och det kunde jag valt bort om jag hade vetat bättre. Men nu visste jag ju inte det. Jag hade ingen aning om någonting av det här. Så att jag liksom bara följde min gamla inprogrammering och mina gamla mönster. Och tyckte det var liksom... Ja, jag ifrågasatte det inte.
Nej, men om vi tänker oss att det är några utmattade eller folk med jättemycket stress, vad skulle vara tipset till dem? Om vi avslutar
det är ju lite olika, för om du är precis utmattad nu, då är ju tipset bara vila. Alltså, släpp allt. Bara liksom lägg dig. Liksom. Du måste ge din kropp och din hjärna vila. Och det får ta sin tid. Alltså, ha tålamod. Det kommer ta tid, förmodligen. Men sen är du lite bättre, skulle jag säga att jag försöker gå i terapi, för förmodligen är det någonting som du gör själv. Alltså, det är väldigt mycket som händer där du inte kan rå på, att du kan bli jättedåligt behandlad fast att det inte är ditt fel, så är det. Men det finns vissa mönster man själv har, och det är ju de man kan förändra. Det är bara de man kan förändra. Och om du kan förändra dem så att du liksom gör klokare val som är bättre för dig och din hälsa framöver. Då är det ju jättefint och då kan du ju känna sen att ja, men det här hade ändå sin nytta. Liksom. Jag lärde mig någonting, eller jag lärde mig väldigt mycket på den här resan.
Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Det är farligt att gå runt med gamla grejer i bak. Alltså, säg, trauman och mönster och så. Alltså, det vet jag själv som var med om en svår händelse. En kompis förlorade ett barn under 2023. Att det dök upp trauman hos mig då. Ja, det här har lyssnarna redan hört, så det är inte intressant. Men alltså, ja, men precis som för dig, att saker man inte har tittat på dyker upp när du minst anar det i det är ganska intressant när man är med om svåra saker.
Mm.
Det går inte att trycka bort.
Nej, då bubblar det upp.
Det bubblar upp, ja.
Och sådär, och ja. Jo, men man får ju försöka se det som att det är det är intressant.
Ja, exakt.
Man lär sig mer om sig själv, helt
att
enkelt.
Att man är intressant.
Men en sak, en sista grej jag skulle säga, det är ju det här Marie Åsberg som är professor som myntat begreppet utmattningssyndrom.
Mm.
Hon har sagt en väldigt bra sak, och det är att alla som är maskrosbarn, de har ett nedpressat stresssystem. Och när man har det så blir man väldigt stresstålig. Så man tål mycket stress. Alltså ofta söker man sig till sådana jobb som innebär mycket stress. Man klarar det väldigt bra. Medan andra bara säger upp sig och inte orkar, så klarar man det. Och man tycker att man har en superkraft. Men det som händer är när det sen blir för mycket, och det är inte man går inte in i vägen för en grej, eller två eller tre. Utan när det händer 10 dåliga saker på samma gång, då går du in i vägen. Och det som händer då om du maskar hos barn, det är att stresssystemet åker ner i botten. För det är redan så nedpressat. Och då kraschar du riktigt rejält. Och då så, jag tycker det gör att man förstår det lite mer. Liksom, varför blir man så sjuk? Varför blir vissa så sjuka? Varför klarar andra att bli friska på ett halvår? Och en del tar flera år. Mm. Jo, det kan vara att du är ett maskrosbarn. Och du har haft ett nedpressat stresssystem.
Ja, verkligen. Och hon är ju så cool, Marie Åsberg. Jag håller med om. Och jag tyckte det när jag hörde det. Hon har varit med i podden. Det kan man söka på, Marie Åsberg, prestationspodden. När hon sa det tyckte jag att det var så sorgligt. För att jag har alltid tänkt att om man är ett maskrosbarn och har varit med om saker, att man skulle kunna, att man står tuff inför världen. Att man kommer klara sig bättre.
Jo, men man gör ju det under väldigt lång tid. Jo. Jag gjorde det i 50 år liksom.
Men ändå att det, ja, men ändå att det finns en skörhet
det
i
finns
det. Och det hade jag inte tänkt innan jag hörde det, om man säger så.
Nej. Nej, men samtidigt tänker jag att det kan vara också en tröst att veta att det inte är så konstigt. Alltså, det är inte ditt fel att du ligger där som en plats som en pannkaka ett år. Det finns orsaker till det.
Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Om man vill komma i kontakt med dig och är intresserad av din bok eller dina böcker, kan du varna om dig helt enkelt?
Jag tror bara googla Cecilia Helle så hittar man allt.
Ja, hittar man böckerna också.
Ja. Glysasöga är ju ljudbok nu som man kan.
Ja, vad härligt. Mm. Gud vad härligt. Och om man har haft utmattning så är väl det högaktuellt att lyssna till helt enkelt.
Lite enklare än att läsa kanske.
Ja, precis. Precis. Tusen tack att du kom hit och med din kunskap och med din vetgirighet. Och, ja, jag uppskattar verkligen det hos dig.
Tack.
Tack snälla till dig som lyssnar. Lämna gärna en recension på iTunes. Alltså du går in på appen du lyssnar från, lämnar en recension. Eller varför inte skicka det här avsnittet till någon som behöver. Det kan ju vara någon som lider av utmattningssyndrom, mycket stress eller annat som kan bli inspirerad till att må bra. Tack för allt och ha en underbar vecka och ta hand om dig.